just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Helsingborgs IF är tillbaka i Allsvenskan. Minsann, HIF lyckades ta sig tillbaka till Allsvenskan. Man var uträknat men inte nedslaget. Man behövde hitta en trollformel. Och som Wilhelm Löper trollade in ledningsmålet. Som Anthony van den Hurk trollade in ännu ett ledningsmål. Och som Rasmus Karjalainen trollade in det avgörande, helt avgörande målet. Och två av våra utsända på plats uppe i Halmstad var Erik Persson och Sebastian Rönnström. Och de är på plats här nu den här morgonen, dagen efter avancemanget, i poddstudion, i HIF-podden, för att återge och samla ihop alla intryck och ge sina känslor och återge HIFs känslor. Och ja, allt det här i ett sammanfattande avsnitt. Välkommen till er som lyssnar. Nu är det allsvenskt snack. Hur känns det?
Ja, det är knappt som man har hunnit hämta sig efter den dramaturgin som utspelar sig på Örjans Vall igår. Jag ska vara ärlig och säga att jag inte så det här komma, att HIF skulle vända det här underläget från första matchen. Men på vilket sätt de gjorde det, det får man ju lyfta på hatten åt den här matchen. Hur HIF genomför den och sättet de tar sig till Allsvenskan på. De har, som du säger, varit uträknade. De har varit kritiserade. Men i slutändan så står de där med ett allsvenskt avancemang, och detta efter säsongens bästa match på Örjans Vall. En prestation som vi inte har sett många gånger den här säsongen. Och glädjen och euforin där när Anthony van den Hurk knickar in 2-1 var ju vild. De firade med supportrarna där, och sen Karjalainens 3-1 blev det ännu vildare. Och på slutsignalen så kom ju den här planstormningen då som hör till. Och ja, det var ju ett galet tryck där uppe i Halmstad. Det var nog väldigt många HIF-supportrar som har längtat efter det här ögonblicket, att få känna lite medgång och glädje igen efter väldigt många tunga år med att följa den här klubben.
Vildare vildast. Extas till slut, Erik.
Jag är en fotbollsromantiker av rang. Men jag tror aldrig jag har räknat ut ett lag så mycket inför de här matcherna. Jag kunde inte se att Halmstad, som har varit så stabilt, som har känts som det bästa kvallaget som riskerat att åka ur från Allsvenskan på liksom en evighet, att de skulle falla mot HIF som inte har fått att stämma under säsongen. Så helt otroligt. Utan tvekan den bästa HIF-insatsen i år. Och på, ja, man får ju, jag tänker nästan på Norrköping våren 2019. Liksom. Alltså det var en riktigt bra insats. Det var länge sedan man såg ett HIF-lag som var så här bra. Och scenerna därefteråt var ju, jag fastnade vid Lino Borriero, denna legendar som är materialare nu. Fansen, liksom hundratals HIF-fans står på planen och sjunger för glatta livet, och spelare och ledare hakar på. Men Lino Borriero, han har ju sitt jobb att sköta också. Han ler, det ser ut som att han är rörd. Kanske någon, det vattnas lite i ögonen, men han packar ihop grejerna och får ordning på vattenflaskorna. Väldigt fin ögonblicksbild. Och bakom mig och Sebbe, när vi stod nere vid avbytarbänken, så stod Marcus Holgersson och bara myste. Och Charlie Webergs pappa var extremt glad och ett väldigt stort leende där. Och Dennis Olsson, helsingborgaren Dennis Olsson, som har haft en lång väg till den här scenen. Han startade här är vi från Sunnets Perla, och Wilhelm löp och klättrade upp på avbytarbänkens tak som såg ut att ge vika. Och jag var rädd för en allvarlig skada där på riktigt, och det var halt och grabben hade ju liksom inga kläder på kroppen, och det kunde blivit en olycka där. Och Brandur Henriksson klättrade också upp på samma tak, och de bara körde och sjöng med fansen och var i eufori. Så att det var väldigt mycket känslor. Och sen när Wilhelm löper kom ut i mixade zonen så fällde han ett gäng tårar och tänkte på sin mamma Rebecca som gick bort för 5 år sedan, och han berättade att han har aldrig någonsin varit så här stolt för någonting han har gjort på fotbollsplanen. Så att det var ett brett känslospektrum, och det var häftigt att vara på plats. Det är sånt man kommer ihåg resten av livet.
Vi kanske ska stanna till vid Wilhelm Löper nu när du ändå pratar om honom. För du gjorde ju ett långt inför snack där han berättade om sitt liv och allt han har varit med om och vem han är. Och sen den insatsen, hans mål som han gör, som tar HIF tillbaka in till kvitterat i totalen. Och hans språngmarsch för att ge Jörgen Lennartsson en bamsekram, så överlycklig. Och Löper hade ju kunnat springa till månen fram och tillbaka och fortfarande inte vara trött, som det kändes under matchen. Hela hans aura och den här cirkeln som slut, som man brukar prata om med hans resa, det är så mycket den där cirkeln innehåller.
Ja, och efter att han berättade det här i vårt långa reportage med honom så förstår man ju ännu mer. Han öppnar ju upp sig på ett sätt som inte alla fotbollsspelare gör, och det gör ju att det blev extra känslosamt att se det, och många förstår vad han har gått igenom, och han har varit här ett år nu och han har blivit en publikfavorit, och det är inte bara för att han gör miljontals assist och slår ännu fler inlägg, utan det är för hans karaktär och aura, och han var som bäst igår, och hans målfirande är ju, det är en klassiker, det är topp 5 målfirande i alla sporter genom alla år, känns det som. Han såg ut som en italienare som har gjort en VM-final. Alltså han såg verkligen ut som en italienare som har gjort en VM-final. Det var häftigt.
Men det var glädje i koncentrerad form och svårt att inte ryckas med i den glädjen. Eller omvänt, det var lätt att ryckas med i den glädjen.
Ja, så jag vet inte om jag blir glad, men att vara en fluga på väggen och se alla de här känslorna är ju fantastiskt. Man är ju glad för att man har det här jobbet, att man får se detta. För att det var häftigt.
Men jag kan i alla fall säga att jag blir glad när en annan människa visar sån glädje. Jag tycker det är härligt. Glada människor tycker vi om. Och med tanke på, som jag sa då, hans bakgrund och vad han har berättat för oss och så, då blir det så. Det blir så mycket, mycket, mycket mer än bara en ögonblicksbild. Den
och mycket mer än bara fotboll.
Ja, precis. Det rymmer ett helt liv i en sekvens.
Mm. Och jag hörde det som jag skrev i min text efter matchen här också, efter den här intervjun igår då på Ensvall, när Wilhelm Löper grät i mixade zonen. Då fick jag höra att han hade smugit ut mitt i kaoset i omklädningsrummet, sekokaoset, så hade han smugit ut när Örjans Walls gräsmatta hade tömts, och så satt han sig på en avbytarbänk och fällde några tårar och tänkte på vad han har varit med om och tänkte på den där stoltheten, och sen kom han tillbaka och festade hela natten, misstänker jag. Så att, släpper han sina memoarer någon gång, så är väl detta ett kapitel, tänker jag.
Vad känner du, Sebastian, och tänker när du ser det här kring Wilhelm Löper och en, att bara få bevittna det från sidan, det som händer?
Nej, men det är otroligt häftigt. Alltså, det är det som är fotboll för mig, liksom känslorna, glädjen, sorgen, allt det som det rymmer, det, de känslorna finns det ju faktiskt i ingenting annat, inget annat som än fotbollen, som jag ser det, eller sport får man ju säga såklart, som rymmer det känslospektrat som finns. Nej, men mellan succé och fiasko liksom, så det är ju det som är, gör fotbollen och sporten så speciell. Så det kändes ju som att den här kvällen innehöll allt som den här sporten betyder för så många människor.
Innan jag släpper Wilhelm Löper, jag vill bara lägga till det att en människa som har fått lida, har fått vara med om jobbiga saker, som får uppleva den andra sidan av total glädje, det betyder för mig så mycket mer.
Jag minns när jag gick på Skrups folkhögskola, så var det en tjej i klassen som hävdade att stickning är min själ större än fotboll. Hon skulle varit där igår, så hade hon nog insett att hon har fel.
För att sy är större än fotboll, eller?
Ja, nej, men ni förstår nu. Det är som Sebbe säger. Detta är fotbollen i, ja, sitt S.
Och det var ju inte den enda som verkligen hade anledning att fira. Ja, en hel stad och ett helt lag och alla ledare, spelare, hela organisationen såklart. Men om man pinpointar några spelare till. Anthony van den Hurk, som du var inne på, Sebastian, som då firade vilt ut bland fansen. Anthony van den Hurk gjort många mål, massor med mål, och ändå varit kritiserad emellanåt. Och
han har haft problem i de avgörande matcherna. Jag tänker Värnamo och Gais missar något läge i 90 minuten när de förlorar på Olympia och sånt. Absolut.
Precis. Och vi var ju inne på inför de här kvalmatcherna. Ja, men Halmstad har fruktansvärt svårt att göra mål. Nu kommer HIF från Superettan, haft en jätteknackig höst, för att inte säga dålig höst. Kommer in i det här kvalet på verkligen kryckor och bonus efter en feldömd straff i sista matchen mot Västerås. Och sen så var vi inne på det att, ja, men HIF ändå gjort många mål i Superettan, och man har Anthony van den Hurk som vet hur man gör mål, och så är det just Anthony van den Hurk som faktiskt sätter HIF i det där förarsätet som man sen inte lämnar över igen, och den glädjen han får visa efter hans säsong, och det är ju också en livsstory på något vis, även om det är på ett annat sätt.
Ja, och det var många som inte trodde att han skulle följa med till Superettan. Nu visade det väl sig att sportchef Granqvist kanske gjorde rätt. För det var ju precis det här. Det här var ju anledningen till att han inte accepterade något spyd. Det var för att Anthony van den Hoog skulle skjuta eller nicka eller på något sätt se till att HIF kom tillbaka till Allsvenskan. Och ja, det uppdraget slutförde han igår.
Ja, så van den Hurk, vi pratade ju om det inför matcherna här mot Halmstad, att han har, alltså det är han som förväntas leda det här laget ute på planen. Han har fått lagkaptensbindeln av en anledning, men liksom inte, ja, men han har ju inte, svårt att säga att han inte har motsvarat förväntningarna när han gör 18 mål under en säsong, men vissa tre matcher han gjort hattrick, det har ju varit liksom, alltså, spretigt fördelat de här målen, och som Erik var inne på, att han har ju inte klivit fram när det har krävts som allra mest i många matcher.
Han, mot men, Västerås men han gjorde han ju det från straffpunkten, men det har varit,
ja, det måste man ge honom,
han har ju faktiskt varit där och är ju den stora tillsammans med Wilhelm Löper, bärande spelaren i det här laget, så att han får kröna den här säsongen med att avgöra, tror jag betyder otroligt mycket för honom. Han kom in med de här förväntningarna på sig redan förra säsongen, och fast att han levererade så lyckades ju inte resten av laget göra det. Han var ju med om den här kaossäsongen under Olof Mellberg som gick där allt gick fel för HIF. Nu får han vara med om andra sidan också i den här klubben som man har stannat kvar i, fast att det har funnits stort intresse från många andra klubbar.
I första kvalmatchen tyckte jag Sadat Karim hade Charlie Weber i sin ficka. Han käkade upp Charlie Weber. Det skulle ju vara tvärtom. Kasper Widell hade en hel del problem med passningsspelet och så vidare i den matchen. Och jag tycker att så som de agerade igår, det är också liksom, ja, men det är väl bara att lyfta på hatten åt alla, men det var inte självklart att man skulle gå in med en 23-årig Charlie Weber som har haft en sviktande form under hösten och en 18-årig Kasper Widell som inte heller har varit klockren i de senaste matcherna.
Och som aldrig har spelat den här typen av avgörande matcher på det,
nej,
på
det
sättet.
Nej, det är klart, pulsen höjdes väl hos Kasper Widell när han kastades in i den allsvenska premiären förra året, men det var ett folktomt Olympia och detta var något helt annat. Så att det är också imponerande. Jag tyckte Kasper Widell visade ledaregenskaper igår. Det är ju trots allt P03-landslagets lagkapten. Där har HIF någonting att bygga på. Det är intressant. Och Brandur Henriksson, som vi har kritiserat stundtals, gör en väldigt bra match. Vladislav Krejda har kommit rakt från frysboxen in i startelvorna i båda de här matcherna. Och var bra igår också. Så det är många. Viktor Blixt fick hoppa in och Dennis Olsson hoppade in som vänsterback och gjorde assisten till 2-1-målet. Och det finns många stories här. Asad Alamlawi startade i båda de här matcherna och alla som känner till hans bakgrund vet vilka otroliga skador han har haft. Han har inte spelat så här mycket som han har gjort på seniornivå som han har gjort den här säsongen, och han har sett ganska... Man har inte sett den där riktiga edgen, den riktiga powern i år. Men han går in och startar. Var inte alls bra i första matchen. Nu var han riktigt bra på Örjans Vall. Vi pratade om personbästa inför matchen. Det var många som låg där uppe och krossade lite gränser.
Rasmus Karjalainen gör 3-1-målet. Han har ju också haft ett tungt år här med skadan på halspulsådern och så...
Och kritiserad sen han kom till HIF.
Ja, suttit fast i frysboxen, missade VM för sitt hemland Finland. EM.
Det här var det tredje livsödet jag ville nämna. Nu tog du det och det är helt okej, Sebbe.
Ja, men jag vill också stanna till lite där vid mittfältet. Alltså Brandur Henriksson och Vladislav Krejda, för det är ju en position som HIF har haft stora problem under säsongen och inte hittat rätt i vilken balans man ska köra. Här går de in och faktiskt är riktigt, riktigt bra i den här matchen. Brandur Henrikssons passning fram till löper på första målet är ju fantastisk. Så där är många som gör en otrolig match sett till var de kommer ifrån bakgrunden under säsongen.
Adam Kajed kommer från Närlunda som många andra elitfotbollsspelare gör, och han kom från U19-laget i somras. Han var inte ens med och tränade med A-laget i januari. Han stod inte längst fram i den kön. Han startar på de här matcherna. Han har startat under hela hösten och varit en bärande spelare och stått för ett genombrott. Det är ytterligare en cool story.
Ni vet ju, ni har ju också läst att jag tog upp det med Jörgen Lennartsson på presskonferensen efter första matchen, att måste ni inte vara mer offensivt balanserat i returen? Ja, så skulle han kunde ju inte ge något svar där och då, utan skulle skruva på offensiven som han uttryckte det. Och sen ska jag villigt erkänna, jag var ju inte på plats på Örjans Vall. Jag passade på att träna innan matchen. Och när vi då lägger ut laguppställningen så fort vi får den hos oss på hd.se, och jag såg den vad den lagt ut, så sa jag faktiskt högt på cykeln när jag cyklade hem: helt overkligt. Samma startelva som första matchen. Jag var verkligen helt säker på att här måste göras förändringar, och drastiska, hur drastiska nu Jörgen Lennartsson kan göra utifrån det spelarmaterial han har. Men jag trodde verkligen inte på samma uppställning.
Men någonstans, det sa vi när vi fick den till oss, att det är ju någonstans typiskt Jörgen Lennartsson. Hade Magnus Haglund haft samma läge, legat under med 0-1, så hade han kört med samma startelva också. Det var någonstans symptomatiskt för det här dubbelmötet att det skulle inte bli några överraskningar. Sen blev det en överraskning att HIF var så fruktansvärt bra, men att det blev samma startelva och att HIF körde vidare på ett 4-4-2 med två fysiskt starka forwards och sånt var väl inte chockerande så sätt. Någonstans var det, för mig var det liksom typiskt Jörgen Lennartsson.
Och den här gången gick det hem, och man ska absolut inte förta någonting av HIFs insats som var väldigt bra, där man också tydligt såg att man hade bestämt sig från start att vi ska pressa högre, vi ska vara aggressiva, vi ska inte ge dem tid. Och det var ju en taktik som uppenbarligen funkade väldigt bra mot Halmstad. Samtidigt som man får säga att Halmstad var otroligt blekt. Egentligen i båda matcherna, nu vann man ju den första, men det var ju ingen stor match av Halmstad i första kvalmatchen heller. Och i den här, det var ju riktigt dåligt faktiskt av Halmstad.
Jag är... Där är jag lite chockad. Att Halmstad BK åker ur allsvenskan med det här laget. Man har en bra målvakt. Man har mittbackar som håller hög, hög nivå i allsvenskan. Andreas Johansson är, om inte den bästa, så en av de absolut bästa på den positionen. Man har Edvin Kurtulus som har blivit såld till Hammarby. En framtidshögerback. Amir Alamari och Joel Allansson, bra inom mittfältspar. Helt okej yttrar, helt okej vänsterback. Marcus Antonsson ska ju vara mycket bättre. För några år sedan var han aktuell för landslaget och spelade utomlands. Sadat Karim har växt till en fullgod allsvensk forward. Och så rutinerad tränare Magnus Haglund och Pelle Olsson finns där. Och, jag är chockad att Halmstad åker ur med det här laget.
För mig sammanfattas det så här, ni behöver inte hålla med mig och ni som lyssnar behöver definitivt inte hålla med mig, men för mig är det så att det lag som fegade mest åkte ur totalt sett. Halmstad vågade inte spela under gårdagen och det straffade dem väldigt hårt. Det är min liksom, enkla analys av det här, plus att HIF då tog vara på det och var mycket bättre än de har varit på väldigt länge.
Ja, men alltså Halmstad, de kändes alltså redan från start skakiga. De fick inte någon kontroll på sitt spel.
Utan... Konstiga felpassningar och bolltapp.
Ja, det var alltså, jag blev förvånad över hur de på sin hemmaplan, där de har varit så starka och så stabila den här säsongen, och det är bara två lag i hela allsvenskan som har vunnit på Örjans Vall och inget lag har gjort mer än ett mål på Örjans Vall.
Så... Och de förlorar typ aldrig med två mål.
Men om man tittar på målen där också, det tredje målet är det Josef Baffo som halkar och Rasmus Kajalan är fri från nästan halva plan. Så det är ju ett väldigt speciellt mål. Det första målet som är helt fantastiskt av Wilhelm Löper. Å andra sidan tre spelare, utespelare plus en målvakt som är totalt ute och cyklar. Så att, alltså, försvarsagerandet vid Löpers mål är ju... Det är ju ett mål som normalt sett inte händer.
Nej, alltså det händer inte med det här HBK-laget. HBK-backlinjen blev överraskad vid 1-0-målet. Och de blev överraskade vid Anthony van den Hoeks 2-1-mål. Han stod ju helt fri där.
Sen men det är ändå ett fotbollsmål som är mer normalt, om man uttrycker
ja,
det så.
Ja, jo, fast det kanske inte lika normalt om man ser till HBK 2021. Sen 3-1-målet är en helt annan kategori, såklart. Men... Nej, att de överraskade Halmstads backlinje sådär. Vi ska komma ihåg att HIF hade inget avslut på mål i första matchen. Det tog 22 minuter in i den här matchen i tisdagens match på Örjans Vall innan HIF, det första HIF-avslutet kom. Det kom från Adam Kred då.
Sen tycker jag också man kanske ska med sig att Halmstad, hur bra de än har varit i allsvenskan, och vi pratade i förra veckans podd om att det här med förväntade poäng, att de hade femte flest förväntade poäng i allsvenskan, så med de siffrorna,
enligt
Y-scout ska tilläggas, med de siffrorna så kan man också se det liksom att Halmstad har ju också haft ganska mycket motgång under säsongen. De förtjänar kanske inte att hamna där de hamnar på en kvalplats, utan de har gjort det för att bollarna inte har velat gå in i mål och för att man helt enkelt har haft inte haft turen på sin sida, och då är det kanske liksom svårt också att ställa om, och när då HIF sätter den här pressen så blir man kanske lite mer stressade när man vet att man har haft så förtvivlat svårt att göra mål under säsongen. Så ja, jag är också förvånad, grymt förvånad över hur Halmstad lite så uppträdde i den här matchen, men man har ju, det har ju inte, trots att laget är så pass bra som jag ändå tycker det är, så har man ju inte haft studsarna med sig under säsongen.
För det är ju det att det här HIF-laget som har svajat rejält i år, det blev liksom någonstans en bonuschans att de fick den här extra möjligheten. Att det här laget som har svajat så mycket tar en plats i Allsvenskan mot det här då genomstabila HBK. För vi har pratat om dem på det sättet, att de har varit genomstabila. Att det sker, att det liksom, att stjärnorna står rätt där i HF-land och att de lyckas med det. Det är... Nej, men det är klart att vi är förvånade. Jag tror hela fotbollssverige är förvånat. Det är inte en expert i det här landet som har sett HF som favorit inför det här dubbelmötet, och framförallt inte efter första matchen. Sen är inte vi experter, men jag tänker på tv-experter och så vidare.
Men som HF uppträdde här nu i den andra kvalmatchen, det är så jag någonstans har förväntat mig att se HF uppträda i Superettan många gånger när man inte har gjort det. När man helt enkelt har varit avvaktande, lämnat över initiativet till andra lag, säkrat försvaret i första hand och bla 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 bla, mot motståndare som HF egentligen bara ska kunna, jag ska inte säga köra över, för då misskrediterar man motståndarna, men göra klart bättre mot det vad man har gjort. Så det som händer nu är det jag har eftersökt så länge, och jag ställer mig frågan, varför har man inte haft förmågan att plocka fram det tidigare, utan att det skulle krävas att komma till ett sånt här avgörande skede?
Alltså, när jag pratade med Jörgen Lennartsson efter matchen, han var för övrigt förvånansvärt
väldigt samlad.
Det var precis som om man intervjuade honom efter 0-0 mot Brage i femte omgången.
Det gjorde det jag i Borlänge, och han var nästan mer exalterad då, kan jag säga. Men han har ju vunnit SM-guld, han har varit med om sådana grejer förr, men det var mycket rutin och många samlade känslor där. Jag såg ingen tår i alla fall.
Nej, och det är ju kanske också liksom en anledning till att HIF valde att plocka in Jörgen Lennartsson för att få den här trygga punkten.
Det var fint att se den samlade Jörgen Lennartsson efteråt på något sätt, mitt i den här känsloöyren.
Det är ju precis det som HIF eftersökte med honom. Kanske inte just att han skulle vara samlad när man har gått upp i Allsvenskan, men just det här, den här tryggheten, lugnet i stridens hetta liksom. Men det jag fastnade för där var i den intervjun var att han var inne på precis det som du säger, Hjelm, att HIF har haft tufft när man har förväntats vinna, när man har haft favorittrycket på sig, då har de inte lyckats stå upp, och det erkände han ju liksom själv där, att det är någonting som de måste bli mycket bättre på. Å andra sidan så sa han att de har varit bra i tillfällen när de har haft allt att vinna, och det har de egentligen kanske bara haft i 45 minuter under Superettan mot Västerås i andra halvlek i sista omgången, och då lyckades man göra två mål, och nu lyckades man göra tre på Halmstad när man var i det läget. Men det här med att prestera under det här är ju en helt annan sorts press. Det är också att prestera under press, såklart, att vända det här underläget. Men just när man går in som favorit där har man ju inte lyckats leva upp till förväntningarna under Superettan, men väl då istället lyckats ta sig ur lite krångligare situationer då på förhand.
Vi ska komma ihåg att de åkte ur kuppen mot Eskilsminne från Division 2 också. Ytterligare ett sånt exempel. Och det känns som att vissa spelare har haft väldigt mycket känslor, men de har blivit inåtvända. De har inte kunnat kanalisera det utåt på ett positivt sätt till sina medspelare och övriga i laget. Brandur Henriksson, Willem Löper och sånt, att det kanske har blivit lite väl inåtvänt ibland. Liksom alla de känslorna har inte riktigt kommit ut. Det har varit en sån vulkan som inte har fått sitt utbrott. Men nu kom det.
En liten detalj i sammanhanget som jag vet inte om det är fler som har noterat det, men det är intressant att se vilka effekter saker och ting kan få som man inte kan förutse. Jag tänker på det att en skada kommer aldrig lägligt, så är det. Men just i den här matchen så hade ju faktiskt det en effekt som blev lyckad. För Bödvarsson skadade sig, var tvungen att gå ut. In kom Dennis Olsson. Dennis Olsson är den som slår den här passningen, det här djupa inlägget till Anthony van den Hurk som leder till mål. Så olycklig skada, men frukten av det, förstå mig rätt här nu, blev ju bra att Dennis Olsson kom in när han kom in.
Jag Sebbe sa det när det bytet skedde med 25 ordinarie minuter kvar. Att det är ett byte som man nästan hade velat se. Emil Hellman var 19:e man. Så att det fanns ingen naturlig vänsterback på bänken. Dennis Olsson är en offensivt lagd spelare. Han är van vid att slå mycket inlägg. Och det var det som behövdes. Bödvarsson är framförallt en defensivt lagd vänsterback. Så att det bytet, jag förstår precis vad du menar. Det bytet var...
Förstår mig rätt här. Alltså, jag fattar. Det är inte så att jag tycker att var bra att Bödvarsson blev skadad. Det är inte så, utan... Just att hur effekten kan bli av det.
Nej, men det är ett byte som man kanske till och med hade gjort även om Bödvarsson inte hade blivit skadad.
Men då hade det förmodligen kanske kommit i en annan minut och då hade spelet hunnit utvecklas på ett annat sätt och då hade inte den chansen uppstått på det sättet.
Så, så kan man väl kanske inte riktigt tänka, tycker jag. Men det hade kanske kommit. Och jag frågar Dennis Olsson hur mycket vänsterback han har spelat. Jag har följt honom under alla år i Eskils minne och... det har ju alltid varit en vänster mittfältare eller vänster forward. Och han sa, jag fick 10 minuter mot öster där, men annars är jag har aldrig spelat vänsterback i princip. Så att, jag har mycket nerver i den kroppen, men det blev bra till slut.
När ni då skulle ner och göra alla intervjuer efteråt och det är den här totala euforin i HIF-läget. Hur var det? Kom de ut? Eller var det... Jag läste någonstans i era texter här och att de kom ut med pizza i handen såklart och det var firande med bubbel och så vidare.
Coca-Cola, många Coca-Cola-flaskor såg man.
Ja, det var det.
Mm.
En och annan ölflaska också.
Ja, det ska vi i och för sig inte censurera. Det var ett visst alkoholintag kanske.
Ja, men att komma ner där, och jag har ju varit med i såna här lägen tidigare, så jag vet ju på ett ungefär hur det är. Men hur var det den här gången?
Dåligt. Vi blev ju inte insläppta. Kritik till alla ansvariga, alltså, för vi...
Men var
vi
stod inte inne, där... eller vadå?
Ja, men så här. Supporterna stormade ju planen och spelarna stannar kvar framför avbytarbänken. Och där blir liksom avspärrat och så. Och fans och spelare integrerade, så att säga. Jag och Sebbe stod där ett tag, men insåg att vi måste ta oss till mixade zonen. Då springer man upp för läktaren, ner för läktaren, ut och så in mot mixad liksom bakvägen. Så. Och där var det först, då möttes vi först av en glasdörr där det stod en person som sa att nej, ni kommer inte in.
och då var HF precis avancerad till allsvenskan.
Och vi behöver inte göra vårt
man
jobb.
Man vill inte mötas av den kommentaren.
Och så sa jag, varför? Och då bara gick den här personen, va? Bara... Totalt nonchalant. Alltså, det var som att han levde under en stubbe och han brydde sig inte om oss för 5 öre. Och då puttade Sebbe mig framåt. Nu går vi in. Så gick vi in. Då möttes vi av en ny glasdörr. Nu var jag åtminstone in i värmen. En ny glasdörr.
Du bor upp där som att det är typ ett fängelse nu.
Och då står en stor man där som jag blev lite rädd för.
En vakt.
Men jag tar kampen. Och jag säger, vi måste in. Jag visar min akkreditering och säger, vi är från Helsingborgs Dagblad. Vi måste in. Men det fick vi inte. Han nekade oss. Han var lite sådär halvt barsk. Så att jag kunde liksom inte brotta ner honom. Så där hamnade vi.
Du vet ju att du är en gymkille som är brutalt stark. Men du kände ändå att du inte kunde det.
Nu ska vi inte gå in på mina gymvanor. Men så där står vi. I någon form av ingenmansland. Jag ser Andreas Granqvist... svepa en öl och jag ser Mattias Lindström intervjuas och jag ser Jörgen Lennartsson och jag ser en massa. Men vi får inte göra någonting. Det är som att vi liksom på ett akvarium på fel sida.
Men vad tänker du där och då?
Ja, jag är ju förbannad. Vi får ju inte göra vårt jobb. Och man får ju inte se någonting. Jag tänkte ju, vi kommer missa alla tårar. Vi kommer missa alla känslor som man vill se.
Men hur är det möjligt?
Ja, det är en fråga. Så skicka en insändare någonstans och var sur. Men sen så får jag för mig att jag springer tillbaka till innerplanen. Det kanske är så att man får tag på en intervju där mitt i segervimlet. Alla sjöng ju och var högljudda, så jag vet inte hur diktafonen skulle ta upp det ljudet. Men jag sprang dit i alla fall. Och du undrar nu, för jag bara sprang. Du undrar nu var jag försvann. Det var inte så att jag flydde fältet.
Jag stod kvar där som någon slags... så vi skulle vara på dubbla fronter och hålla koll.
Och sen dessutom så är det knappt någon täckning där vi har stått i det där ingenmanslandet då, där Sebby står kvar. Så att när vi ringer varandra kan vi inte prata med varandra. För det är ingen täckning där. Så det var ju skönt att få det också.
Vilket Fort Knox.
Och jag kommer inte åt någon när jag är där vid innerplan och tänker jaha. Men det var andra sidan då jag såg Willem Löper nästan skada sig på den här arbetarbänken. Så det var, jag fick ju
ögonblicksbild. Det var lyckat. En effekt på en effekt här.
Ja men exakt. Man ska inte klaga. Inget ord som inte får något gott med.
Exakt.
Sig. Och sen springer jag tillbaka och alltså jag tror klockan är 9:20 ungefär när vi får vår första spelarintervju. Då har det gått ungefär en timme. Så om det är någon som tryckte på FM-knappen på hd.se igår kväll och undrar vad fasen vi höll på med, varför det inte kom några snack, så har ni förklaringen här.
Jag tänkte inte så. För jag tänkte att okej, det är ett enormt firande. Det här kommer att ta tid för våra utsända att få intervjuer. Men jag hade faktiskt ingen aning om den här historien.
Alltså i såna här fall så ibland får man ju faktiskt komma in i omklädningsrum och så vidare och verkligen insupa känslan och få den där närheten. Då släpps liksom vissa barriärer och sådär just i såna här fall. Men det var ju... Det var vi som sagt inte ens i närheten av att få göra. Så att, men det blev bra till slut. Det, även när HF-spelaren kom till det här ingenmanslandet så satt ju känslorna kvar. Så att, vi fick lite känslor om dem. Mm.
Och en av dem som ni pratade med var Kalle Joelsson, målvakten som fick hoppa in nu när Anders Lindegård var skadad i kvalet. Och jag vill bara nämna ett par ord. För det är ytterligare en story i sammanhanget. Han som har haft en sån tuff bakgrund med skador, har fått komma tillbaka, vara andra målvakt och hoppa in, inte haft så mycket speltid. Och sen så kommer han in i kvalet. Första matchen så blir det missförstånd mellan honom och Vladislav Krejda. Halmstad gör det enda målet. Sen kommer returen. HF tar ledningen. Och sen så en chans som Halmstad har. Och Samuel Kron skjuter och Kalle Jolsson hamnar på hälarna. Gör en målvaktsinsats precis vid det målet som inte är optimalt. Och sen i det allra yttersta slutet så gör han en sån här busterräddning. Ja, det här är buster. Nu är ni för unga för buster.
Nej, jag vet inte väl vad buster är.
Men i alla fall en tv-räddning kan vi säga så att alla förstår vad jag menar.
Nej, inte en tv-räddning. En tv-räddning är ju när man kryddar till det. Det här var det ju fel. Alltså, den hade gått in annars ju.
Ja, nej, inte klyda till det. För mig är det en tv-räddning
som
sträcker ut hela kroppen och får upp båda händerna och styr bort en boll från...
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Krysset.
Jag tycker tv-räddning är...
När man överdriver.
När man hade kunnat ta den enkelt, men man gör det snyggt för att det ska se bra ut i tv.
Okej, då backar jag. För mig är inte det en tv-räddning. Men då säger vi busterräddning så får ni googla vad det är, ni som inte förstår. En fantastiskt vacker räddning som... Ja, då är ju HIF i ledningen. Men
88 minuten.
Ja, men hade Halmstad gjort mål där så hade det blivit kanske ett helt annat slut då. Och HIF varit kvar i Superettan. Så han får ju liksom rädda hela sin säsong och med den räddningen. Det är så mycket i den, det ögonblicket också.
Jag håller med. Jag körde faktiskt en kombointervju med Charlie Weber och Kalle Jolsson. För de kom ut samtidigt med varsin pizza. I pizzakartong i handen och någon öl och så vidare. Och de var ju väldigt... Alltså, de kunde ju knappt prata. Sebbe, du skrev ju ihop. Jag hann inte skriva den texten, så att jag skickade ljudfilen och intervjun till Sebbe som skrev. Och vi kan väl båda konstatera att de svävade på någon form av moln.
Ja, det var vissa uttryck och vissa formuleringar som var svåra att få ner i text. De var all over the place kan man säga.
Och fint, de har följts åt i nästan 10 år, känt för honom sedan de var 14 och kom ju till HIFs akademi i unga år och har tagit de här stegen och haft krokiga vägar som du var inne på, Hjelm. Kalle Jolsson har ju haft tunga skador och flera operationer och bakslag på bakslag och så petad och så vidare. Och Charlie Weber var utlånad till Gais och helt bortglömd förra året. Han hör ju ingenting från HIF-ledningen när han spelar Superettan fotboll i Gais. Och så kom han tillbaka i år och var väldigt ifrågasatt under försäsongen. Och sen så tog han Andreas Granqvists plats och var väldigt, väldigt bra under en period. Han var så pass bra så att jag tyckte att han kommer konkurrera om priset som årets HIF om han fortsätter så här. Sen har han svajat under hösten, men som sagt väldigt bra insats igår. Så att, det finns stories där också, absolut.
Och du nämnde tidigare Mattias Lindström, och jag minns Mattias Lindström. Jag stod och intervjuade honom 2016 efter den här hemska degraderingen och allt som hände, och han var med i vår livesändning och han stod ju nästan och grät i den sändningen. Jag kommer inte ihåg om det var tårar eller inte, men det var nära i alla fall.
En klassiker, jag minns också det.
Ja, och sen nu då 5 år senare mot samma Halmstad, andra spelare, annan tränare, men samma lag. Han har kommit tillbaka som assisterande tränare in i HIF, sin klubb, efter att ha varit ute på sina egna tränaräventyr och fått uppleva både högt och lågt som under de tränaråren. Och sen så sitta med och få vara med och föra upp HIF igen till Allsvenskan 5 år senare mot just Halmstad. Ja, det är också en story. Absolut. Att minnas.
Absolut. Andreas Granqvist mötte media efter matchen också. Han gav väl en liten passning till de som har kritiserat HIF för att inte släppa fram så många unga spelare och sånt. Han radade upp 10 spelare och bara körde, och sen så kom han på sig själv. Ja, man får inte glömma Vladislav Krejda, och så radade han upp den bedriften som Krejda har gjort, att han har varit helt uträknad och kommit från Estland och flyttat hemifrån för första gången och ung och så vidare, och så går han in och spelar det här kvalet. Så att han gav en liten passning där, och kopplat då till Mattias Lindström, att man tog just Mattias Lindström och Jörgen Lennartsson som kan klubben och kan staden, man vet ungefär vad man får och får det här närodlade. Det ser man ju också vissa konturer av i spelartruppen. Sen ser man andra konturer också. Det är väl typ 10 nationaliteter i truppen och så det finns olika perspektiv att kolla utifrån, men det är positivt att de har tagit de spartagen vad gäller det närodlade och det lite yngre, och att få in bra människor. Det har väl också att göra med att de kunde krama ur det de gjorde på Ensvall.
Och så ska vi komma ihåg då att HIF lyckades ta sig till kval med ett nödrop. Verkligen ett nödrop. 48 poäng tror jag man tog. En väldigt låg siffra för att faktiskt ta sig till kval. Och så lyckas man då ta sig till Allsvenskan. Och den stora frågan blir ju, jaha, och nu då? Nu då? Hur ska HIF hantera det här och vara tillbaka i Allsvenskan med det här laget som knappt tog sig till kval? Och hur ska man hålla sig kvar och etablera sig i Allsvenskan? Jag antar att det behöver ske ganska stora grejer i den här truppen om det ska bli ett lyckat resultat 2022. Antar ni också det?
Ja, det gör jag. Där är ett antal positioner som måste förstärkas. Man har ju börjat redan i somras, plockar man in Ali Suljic från BP. En mittback som jag förväntar mig går rakt in i startelvan och är tänkt att vara första valet på mittbackspositionen. Andreas Granqvist beskriver honom som en karaktärspelare, och det är precis det som vi har pratat om många gånger i den här podden. Verkligen behöver komma in i laget. Ser jag sen i övriga truppen så borde prio 1 vara en stabil mittfältare med kanske lite mer defensivt ansvar. Där bör HIF lägga största kritet. Nu tyder ju det mesta på att Löper och Van den Hurk stannar, men man behöver ju även spetsa till offensiven ytterligare lite grann, tycker jag. Men framförallt en central mittfältare är ju det som måste in för att HIF ska kunna hävda sig på allsvensk nivå.
Och jag hävdar att det finns fler frågetecken än så. Andreas Landgren är skadad igen. Och ja.
Han ska inte vara borta allt för länge.
Nej, men han blir ju inte yngre heller. Det är en högerbacksposition. Det
finns ingen människa i världen som blir yngre.
Nej, det har du faktiskt rätt i. Nej, men du kanske fattar min poäng. Viktor Blixt finns där, men är han en spelare för allsvenskan redan? Vänsterbackspositionen har vi varit inne på tidigare, Bödvar Bödvarsson. Är han en vänsterback för allsvenskan? Plus de övriga du har sagt. Ja, målvaktsfronten ser ju fortsatt bra ut. Mittbacksfronten ser väl också okej ut. Förmodligen. Men alltså, det finns ganska många frågetecken som jag ser det.
Ska jag ta vid då? Högerbacksplatsen, man har många, många högerbackar. Ravitsuka får räknas in där också. Men jag håller med om att man kan lyfta vissa frågetecken. Langren har väl inte varit helt briljant. Sen har man liksom den senaste månaden mycket på näthinnan vad gäller hans insatser. De har inte fått bra då han spelat med smarter. Men som sagt, han blir inte yngre. Sen är han ju inte, han är inte på väg att bli 40 liksom. Viktor Blixt värvades i somras för att bli en allsvensk spelare, och det var allsvenska klubbar som stod i den där intressekön. Men det är klart att kräva att han blir en startspelare 30 omgångar nästa år, det kanske man inte kan. Försäsongen för hans del blir väldigt viktig, tror jag. Ravitsuka är bättre som mittback än högerback, och han har ju haft oerhörda problem när han har spelat allsvenska fotbollsmatcher förr, så att där vill jag inte förvänta mig för mycket heller. Men det som talar emot en potentiell värvning, det är att det finns tre helt okej alternativ där kanske till och med Viktor Blixt kan skjuta höjden och bli riktigt bra. På vänsterbacksplatsen, Emil Hellman har kontrakt i 2 år till och är ju en backup. Det visste väl alla när han skrev på. Han har fått några allsvenska minuter och kan nog stämpla in någon gång då och då, men ingen startkandidat på det sättet. Och sen är det ju då frågan med Bödvar Bödvarsson. Jag har ju sagt hela säsongen att han är en tvåa om man ser till vår betygsskala. Varken mer eller mindre. Jag tror det hänger ihop lite med hur man tänker kring innermittfältet som Sebbe är inne på. Där behöver man något riktigt bra. Det kommer att kosta. Man kanske behöver en riktigt bra forward också bredvid Anthony van den Hoek. Om han nu stannar. Han har ju 1 år kvar på kontraktet. Vill HF ha pengar för honom så får de sälja nu eller i sommar. Men troligtvis stannar han kanske. Men Rasmus Karjalainen, Asad Alamlaoui, Viktor Lundberg. Behöver man något mer? Behöver man något spetsigare att sätta bredvid Anthony van den Hoek? Då kommer det
är väl svaret ändå ganska tydligt ja på.
Ja, då kommer det kosta. Jag har ingen aning om hur mycket Bödvar Bödvarsson får i lön den 25 varje månad. Men det kanske är ett rimligt alternativ istället för att värva något nytt om man nu vill lägga pengarna på en riktigt bra innermittfältare och en riktigt bra forward om de pengarna finns. Och kan man då få loss det, då kanske det inte blir så många värvningar i övrigt. Mittbacksfrågan, där kan man också belysa vissa frågetecken. Ali Suljic har inte spelat allsvenskan tidigare. Ska han verkligen vara den man lutar sig mot 24 år nästa år? Ska han vara liksom given första mittback? Ja, så ser det nog ut nu. Kasper Widell, Charlie Weberg, var har man dem? Ravitsuka, Jakob Fölkeling Persson som kommer tillbaka till sommaren från sin långtidsskada. Där hade man kanske behövt något mer, kan vissa tycka. Men ja, men
man kanske skulle behövt en Andreas Johansson.
Det hade varit en dröm om, jag ska komma in på just det. Men där har man redan 4-5 mittbackar, så där känns numerären full. Man kanske behöver en backup på innermittfältet. Är Vladislav Krejda plötsligt aktuell att få en förlängning? Jag tror kanske inte riktigt det, men man behöver kanske en backup bakom en potentiell stjärnvärvning på innermittfältet också, för det är inte jättefullt där. Så att det finns lite frågor. Rasmus Karjalainen, finns det någon klausul där att han kan lämna? Jag vet inte. Asad Alamlaoui har ju haft höga toppar och ganska djupa dalar där framme på forwardsposten. Och sen målvaktskonstellationen där. Ja, den ser ju bra ut. Men stannar Lindegård, han har ett år kvar på kontraktet. Kommer han vara skadad? Kommer han fortsätta vara skadad? Det känns inte som han spelar 30 omgångar. Är Kalle Olsson redo att ta första handskarna efter sina problem de senaste 2 åren? Var står Alexander Nilsson? Och så vidare. Så det finns många frågor.
Och hur står sig Adam Kajed på allsvensk nivå? Det vet vi heller inte. Benjamin Aqua, är han redo för att växla upp? Vet vi heller inte. Anthony van den Hurk som vi har pratat om, det skrev ju ni också att han var öppen med att erkänna att det finns intresse från andra klubbar, och vilket inte är så konstigt eftersom han, som han själv sa, jag har gjort 18 mål. Ja, om någon annan klubb faktiskt pytsar upp lite pengar här nu, vad händer då? Och då är det kanske plötsligt 2 forward som HIF måste ta in. Så att jag vågar ju inte dundra ut och säga så att ja, han har kontrakt så att det är 100% säkert att van den Hurk stannar.
Men det sa jag inte.
Nej,
bra.
Men
nej.
Det finns ju andra som kanske har uttryckt sig åt det hållet.
Så kanske det. Men det har jag sagt, det vet ni, det har jag sagt under hela året att det är mycket möjligt att han lämnar även om HIF går upp. Det är inte alls givet. Så att, det kommer ju vara en fråga som vi kommer att ställa oss framöver, såklart. Du nämnde Andreas Johansson. Det hade ju varit drömvärvningen för HIF.
Ja, han var ju öppen med att han inte vill spela i Superettan dessutom.
Ja, då får man en av allsvenskans bästa mittbackar, och man får en ledare som man har saknat sedan Andreas Granqvist fick
sitt skadehelvete. Det borde väl inte vara omöjligt, tänker jag utifrån, utan att ha någon som helst aning från någon av parterna. Men det är inte så långt till Halmstad, och Andreas Johansson vill ju spela i allsvenskan. HIF kanske behöver den här rutinerade, säkre, vasse mittbacken. Det låter ju som match in heaven någonstans.
Ja, det blev väldigt spekulativt.
Ja, men det är ju spekulativt i den här podden också. Delvis.
Jo, men Andreas Granqvist borde kanske lyfta på luren i alla fall. Så kan man säga. Kanske borde kolla läget med Amir Alamari också. Jag vet inte, där har man en riktigt bra inomhittfält. Nu är det inte så att HIF ska plundra Halmstad, men det finns ju ett gäng attraktiva spelare på marknaden som helt plötsligt inte har allsvensk kontrakt, utan de har faktiskt åkt ur den serien och riskerar att spela i Superettan nästa år. Det finns ett gäng i Halmstad som lär vara attraktiva för andra klubbar och kanske då för HIF.
Och det är väl inte så mycket prat om att plundra en klubb. Det är väl ganska logiskt med en förening som går upp och en annan som går ner, att spelare vill hålla sig på den högsta nivån. Så att jag ser väl inte det som en plundring om HIF skulle värva från Halmstad, utan mer en logisk följd av serietillhörigheter.
Alltså jag tror inte det kommer att bli en sån jättestor förändring i HIF-truppen. Jag tror, i och med att så pass många ändå sitter på kontrakt här, och så det är Bödvar som kan vara 50-50. Vladislav Krida tror jag verkligen har starkt sina aktier här nu i kvalet. Det är ingen spelare jag ser som ska vara någon startspelare i HIF i allsvenskan, men kan mycket väl vara en backup i en defensiv roll, om han nu vill det. Han är ju ung och landslagsspelare för Estland, och med allt vad det innebär så behöver ju han speltid såklart, men det kan ändå vara en spelare som skulle kunna ta en roll. Jag trodde inte det inför de här kvalmatcherna att chansen ens fanns, men mycket möjligt att han ändå, att det finns en viss möjlighet. Sen så tror jag inte att det är så många spelare som lämnar. Viktor Göransson kanske kan lånas ut, eller bör lånas ut, för han spelar ju inte liksom allsvensk fotboll. Han har ju missat hela detta året. Men sen är det, ja, men förstärka med en mittfältare i första hand, någon offensiv förstärkning och så här, men jag tror inte det blir några jättestora förändringar.
Nej, det är jag också inne på. Man gjorde ju ett par värvningar i somras som var sett liksom till den här säsongen också. Viktor Blixt har stått på tillväxt här nu. Det var egentligen en värvning inför 2022 som jag ser det. Ali Sulic var ju definitivt det, för han har ju inte anlänt än.
Men vänta här nu. Nu måste jag ju få komma in och bara undra. Båda ni två säger att ni inte tror att det blir så jättestora förändringar. Om ni tror rätt, alltså, håller det här laget då med någon förändring då för allsvenskan? Titta på de lag som är i allsvenskan. Okej, Värnamo har gått upp nu, överraskade i superettan. Vet ju inte hur de ska kunna klara sig på allsvensk nivå. Men GIF Sundsvall där uppe i norr på deras konstgräs. Inte självklart att det blir ett lag som Östersund var den här säsongen, eller Örebro för den delen, och övriga lag där det är allsvenskan är en stark liga nu.
Jag tror, så som jag känner Jörgen Lennartsson, så värnar han om kontinuitet. Han pratar ofta om Bode Glimt, vilken kontinuitet de har haft genom sin resa. Åkt ur serien och gått upp igen, och sen så helt plötsligt vann de allt och vann mot Milan och Roma och allt vad det har varit ute i Europa. Kontinuitet under många, många år. Andreas Granqvist har varit inne på att det handlar om att bygga långsiktigt. Man har ju faktiskt gjort några sådana värvningar. Dennis Olsson, jag är inne på Viktor Blixt igen, som är långsiktiga. Sen klart att det kommer hända grejer i vinter. Det gör det i varje fotbollsklubb. Men jag tror inte att det kommer vara som förra vintern då, när eller som det brukar vara under vintern när det gäller HIF. Men det är ofta för de har varit liksom ett jojo-lag och de har ändrat organisation och sånt. Det känns som det sitter på ett annat sätt. Då har det varit typ 12 spelare ut och 12 spelare in. Jag har svårt att se det nu.
En sak som jag tror är extremt viktig här, det är att om man inte plockar in så många nyförvärv som det kanske krävs för att hålla sig kvar i allsvenskan, så kommer det ju sätta enorma krav på Andreas Granqvist som sportchef. De här varvningarna, om han nu gör 2-3 varvningar säger vi, då måste de vara alltså klicka till 100%.
För, det måste vara spets.
Det måste spets. Vara spets och det måste bli lyckat. Det går inte att ha liksom en sån, ta ett två exempel, Viktor Lundberg, Rasmus Karjalainen som varvas in med några förväntningar, liksom har varit på allsvensk nivå och sen sitter på bänken hela hösten. Här måste det vara spelare som går rakt in i startelvan och som levererar. De har inte råd med några varvningar som inte faller väl ut. Det är jag helt övertygad om, för det behöver spetsas den här truppen, och då får man inte lov att gå i någon fälla eller trampa fel med de rekryteringarna.
Det är intressant att se hur de väger vissa unga spelare. De ser ju de här grabbarna liksom varje dag. Det gör ju trots allt inte vi. De kanske ser att Dennis Olsson kommer att explodera nästa år, och Benjamin Akko och Adam Kred har hur många växlar till i sig nästa år och så vidare. Och kopplat till Kreida-frågan också. Kreida har fått ett år. Har han tagit de stegen både som spelare och som människa och mognat, och liksom, finns det mer nästa år? Det är ju svårt att sitta här och säga, men det ser ju de på ett annat sätt. Shit, vad du viftar med armarna igen.
Ja, men absolut. Så kan man ju se det, och att de kan tro det så. Men kan man verkligen gå in i allsvenskan och man kan inte räkna med det, men ha den förhoppningen och tro på det och nöja sig med det? Då får man ju också kalkylera in att ja, vi kanske inte håller oss kvar i allsvenskan. Om man ska gå in med det risktagandet, för det måste man ändå säga att det är.
Men det är väl ett lika stort risktagande om man slänger 12 spelare och varvar 12
nya? Ja, jag menar kanske inte 12 spelare, men
8, 9.
Nej, men nu tog det de här unga spelarna, och att man kanske ser det dagligen att de kommer att explodera. Det jag vill säga är att det kanske man kan se, men det är inget man kan räkna med att det sker.
Nej, såklart inte. Jag bara menar att vi har ju inte hela bilden där. Och det är ju någonting de kommer att väga in i det här. Det är precis som när ett fotbollslag går dåligt i någon match, så skriker alla efter liksom byten, att det måste vara en spelare som lämnar och en spelare som kommer in. Man kan göra korrigeringar på andra sätt också, internt och så vidare. Och det är ju också en faktor när de tittar på truppen här. Och det är lite svårbedömt. Men så som jag tyder det, så tror jag inte det kommer vara någon extrem offensiv vad gäller antalet nyförvärv. Sen bör det vara en extrem offensiv vad gäller jakten på riktig spets. För det är klart att det behövs. Men det kommer kosta också. Som sagt, vill man ha en riktigt bra innermittfältare som medför någon form av garanti och en forward i en liknande kategori, så kommer det kosta. Då kanske man inte har råd med 5-6 värvningar till, och man kanske inte vill ha det. Man kanske nöjer sig med med ett par, tre, fyra nyförvärv om man tror att man verkligen klickar rätt och man får in något etablerat, något som kan skjuta i höjden. Kanske något försäljningsbart.
Nu kanske det också är så när HIF är klart för allsvenskan att det snart kommer ett offentliggörande, jag har ingen aning om detta, men kring Somar Al-Majed.
Ja, det är
för ni såg ju dem träffades på ett fik i centrala Helsingborg, Al-Majed och tränaren Jörgen Lennartsson, och det bör väl ändå indikera någonting om man sätter sig så publikt med en spelare som har ryktats till HIF, och nu när de faktiskt är i allsvenskan. Jag skulle inte bli förvånad om det kungörs en sån värvning inom kort.
Ja, jag och Sebbe skulle ju ta fika på Espresso och stötte på de här herrarna. Det var en chock.
Jag vet inte om det indikerar att han är så nära. Hade man verkligen suttit sig på eller satt sig på Espresso House på Kullagatan.
Men de kan inte ha satt sig där bara för att de tycker det är kul att träffa varandra och sen att det ska uppstå spekulationer, eftersom ni ju inte var de enda som såg dem där.
Nej, men det var nog inget kontrakt som var med på det där bordet på Espresso House, för det hade varit ett konstigt ställe att skriva kontrakt på. Så att jag tror, om jag har förstått rätt, så var det första gången Jörgen Lennartsson och Somar Al-Majed träffades, så att de ville väl känna på varandra, och spelaren i fråga väger väl för- och nackdelar och har säkert andra alternativ på bordet också, och då ville han träffa tränaren som är intresserad av honom från en av klubbarna då. Så att, jag vet inte, jag har hela tiden haft lite svårt att se Somar Al-Majed i HIF, och det har faktiskt inte ändrats efter att jag såg honom sitta där med Jörgen Lennartsson. Det är kanske jag som är totalt kokobäng i huvudet.
Men det tror jag nog vi kan vara fler som ställer oss in i den uppfattningen, att det är svårt kanske att sätta sig in i Somar Al-Majeds spelstil som man har haft i Boys, som spelar på ett ganska markant annat sätt än HIF, och så plötsligt överföra det till HIF och Jörgen Lennartssons tränarfilosofi. Det är ju inte självklart att man ser att det kommer att bli en superlyckad kombination.
Men det är klart, nu i HIF en allsvensk klubb. Somar Al-Majed har gått skadad under i princip hela hösten. Det är säkert några klubbar som har backat liksom där intresset har svalnat lite. Jag vet inte vad han har på bordet, men det är kanske inte... Om man trodde att det var typ 10 allsvenska klubbar i somras när han var totalt briljant, så är det nog inte, eller det är inte lika många nu. Så att det talar ju kanske för HIF att de tog steget upp. Sen tror jag också HIF tittar på andra mittfältspår. Så att någonstans, bara för att vi såg dem på ett fik. Ja, vi såg dem på ett fik, och det skrev vi. Vi skrev inte något mer. Vi skrev inte att det betyder att han har närmat sig en flytt i HIF. Vi skrev inte att då har kommit längre ifrån en potentiell affär. Vi såg dem bara på ett fik. Vad det betyder, det vet jag fortfarande inte, fast att jag såg det med mina egna ögon.
En utmaning för HIF här, kan vara inte jättestor så, men i jämförelse med andra allsvenska klubbar, är att HIF-säsong har blivit förlängd. Vissa klubbar har redan sedan flera veckor tillbaka varit igång och presenterat varvningar här. Vi har sett Boys Filip Olsson gå till Sirius, Kevin Jensen till Kalmar som också varvat
Netta. Kalmar har ju redan gjort typ 3 varvningar.
Varvat Netta Bay till exempel. Som
en brasse från turkiska ligan som varit i Bode Glimt också.
Precis, så där är ju ett antal klubbar som redan har satt igång det här arbetet. Nu tror jag ju inte att Andreas Granqvist har rullat tummarna under tiden HIF har väntat på sin serietillhörighet. Men det är ju klart att vissa spelare som skulle kunna ha varit aktuella och intressanta för HIF, kanske alltså att det har dragit
lite. Man har jobbat med parallella spår, så är det ju.
Och det har kanske varit en svår situation för HIF att tidigt locka spelare till sitt lag när inte spelarna vet vilken serie laget kommer tillhöra. Och då har andra klubbar i Allsvenskan haft en fördel i den konkurrensen. Så det blir ju tufft alltså så att få på plats vissa varvningar.
Så tror jag också, jag är också inne på den linjen. Det var ju uppseendeväckande tidigare i år när Ali Sulic blev presenterad. Och man tänkte, oj,
skulle inte du spela i Allsvenskan nästa år? Ska du inte krita på för en klubb som du vet kommer att spela Allsvensk fotboll 2022? Nu blev det ju bra för honom. Men det är
han måste ha suttit och jublat.
Det har han gjort. Han var på plats på första kvalmatchen också. Men det är många spelare som resonerar annorlunda och vill att avvakta. Har de ett HF-förslag på bordet så tror jag majoriteten av de spelarna som då har det vill avvakta och se vilken serie de spelar i.
Jag vill bara lägga till här att när jag säger att jag inte skulle bli förvånad om det snart kungörs att Somer Al-Madjer är en HIF-spelare, så betyder inte det att jag har någon information om att så är fallet, utan det var en spekulativ spaning från min sida utifrån ja, det vi har pratat om, så bara att jag klargör det. Jag har en fråga till er i det här värvningssammanhanget. Tror ni att HIF har den här starka dragningskraften som klubb som tidigare?
Det beror på vad tidigare är. Den är ju inte som den var för 10 år sedan, men jag tror att den är bättre än vad den var för bara ett par, 3-4 år sedan kanske. Nu höftar jag lite, men jag tror att de har gjort vissa grejer som spelare tycker om. Alltså just det här närodlat, att de har blivit lite yngre. Det är inget pensionärslag längre. Det är inte bara att man värvar på CV, utan nu ska man skapa fina CV i HIF också. Att man kan skapa stjärnor, inte bara ta in färdiga stjärnor. Där tror jag de har gjort rätt. Sen gör de ju inte så varenda gång vad gäller värvningar. Men det har varit en del sådana nyförvärv, och jag tror att det kan ge vissa ringar på vattnet att spelare kanske känner att de kanske kan utvecklas och ta steg och så. Och sen så tror jag också, det låter kanske konstigt, men det medicinska teamet tror jag kan vara ett litet lockbete. Dale Rees, det var väl Sveriges två liksom bästa medicinska team som möttes här nu i kvalet. Simon Bakio mot Dale Rees. Marcus Linnér ska inte förringas heller. Där finns en attraktionskraft också. De har ett riktigt starkt medicinskt team. De har faciliteter som är top notch. Nu ska bara fotbollslaget bli top notch också.
Har ni hunnit fundera någonting på, förutom Andreas Johansson, att ja, det kanske Granqvist skulle lyfta luren och kolla läget med honom, även om han har ett år kvar på sin kontrakt med Halmstad. Finns det något annat namn som ni har tänkt på att ja, det kanske vore ett namn för HIF, eller är det för snabbt på alla känslor som ni har varit tvungna att ta hand om, eller tvungna, eller som ni har tagit hand om från spelare och ledare från igår?
Nej, jag hade velat ta denna frågan innan, så jag hade kunnat förbereda mig, för då hade jag nog kittlat till när jag bara hade fått googla runt i ett par minuter. Men
vi får återkomma till den
ja,
frågan.
Ja, kanske, men ja, lite tråkigt att bara nämna HBK-spelare, men ja, Alamari, om vi nu snackar inom mitt.
Just det, han nämnde du också tidigare.
Jag tycker ju att han är en bra allsvensk inom mitt fältare. Men att komma på någon annan, man vill ju sticka ut och hitta något potentiellt fynd och så där. Men den får jag nog vila på lite, suga på den karamellen. Mm.
Den här då, den här karamellen. Nu sitter ni ju här som allsvenska reportrar och inte superettan reportrar framöver. Och jag vet ju att ni ändå gillat superettan som serie. Hur ska ni hantera det här? Fast nu får ni i och för sig både och då, eftersom Boys kommer att spela i superettan. Men kommer ni sakna superettan och någonting?
Ja, vi får ettan också. I och med att Ängelholms FF gick upp pyramiden, seriepyramiden i nordvästra Skåne mår ju bra av det här.
På att, riktigt, alltså det är viktigt att pyramiden ser ut ungefär så här. Alltså HIF ska vara ett allsvenskt lag. Boys ska vara i superettan eller allsvenskan. FF ska vara typ där de är. Det är väl Eskilsminne som ska lite högre upp. Men pyramiden börjar se bra ut igen. För första gången på länge känns det som.
Men ni gråter inte över att få bevaka allsvenskan igen?
Nej, jag är ju allsvenskan är min favoritliga och följa svensk fotboll.
Din baby kan man säga.
Det kan man säga. Det är Premier League och La Liga i alla ära, men allsvenskan det är den ligan som liksom bortkopplat från lag eller alltså sådana grejer så är det den det som ligger mig varmast om hjärtat. Så det är ju klart att det ska bli roligt att se alla de här matcherna mot de allsvenska storlagen. Det ska jag ju inte sticka under stol med.
Nej, och Erik, hur förhåller sig allsvenskan för dig jämfört med Superettan, Division 1, Division 2, Division 3, Division 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? Är det en serie du gillar?
Jag gillar de flesta fotbollsserier i Sverige. Men ja, du ordnar väl mig för att jag gillar Division 2 och Division 3 fotboll. Det är det du menar.
Nej, jag är inte ute efter något hån. Jag bara försöker få fram hur du förhåller dig till allsvenskan. Hur viktig den är för dig och om den är precis på samma sätt som för Sebbe. Att det är som en baby som du inte kan vara utan.
Att jag älskar min sambo väldigt, väldigt mycket. Och sen älskar jag allsvensk fotboll väldigt, väldigt mycket. Det är bland det bästa som finns. Förutom min sambo då.
Så att det låter som att ditt liv kommer att få ett rejält uppsving ytterligare då.
Alltså jag har ju sett jättemycket allsvensk fotboll i år. Även när HF inte har varit med. Men det är klart att det är kul att jobba med det. Alltså det är en annan sak att checka in på stadion i Malmö än på Rydalen i Göteborg och bevaka utsikten HF. Så att ja, MFF HF smäller lite högre då. Sen var det väldigt kul i år med derbyna mellan Boys och HIF. Och det var speciellt på många sätt. Och jag tyckte denna säsongen var väldigt rolig att jobba med. Men det hade inte blivit samma sak med ett år till kanske. Med både HIF och Boys i Superettan. Så att HIF ska ju vara i allsvenskan. Det kan väl alla vara överens om. Men de får sköta sig lite bättre än vad de har gjort på senare år. Det verkar ju som att de gör det. Att det går åt rätt håll, både på och utanför planen.
Jag har ingenting mer för den här veckan att prata om. Men jag har sett nu, som inte ni har sett som lyssnar, att Erik tagit fram sin bärbara dator. Samtidigt som han har pratat så googlar han, vilket jag tar som ett tecken på att Erik någonstans har någonting mer han vill säga.
Nej, men du fick ju igång tankar hos mig här nu vad gäller potentiella nyförvärv. Ja. Man vill ju komma med något, och det är inte så att jag kommer med något bra här nu.
Men du kan ju inte gärna gå in och googla potentiella bra nyförvärv till HIF och sen få upp en lista på de namn som... Så att,
högsta Google-sökningen den här morgonen i hela landet.
Ja. Så du måste ju ha haft någon kanal som du har gått in på som du direkt kopplade. Ah, det vill jag kolla för att få fram det här namnet.
Nej, men jag minns att jag skrev en text med Andreas Granqvist i mars i år om potentiella hemvändare. Och det var liksom allt från Jordan Larsson till Armin Gigovic och Andreas Linde och så. Det är inte så att jag sitter här och tror att de ska spela i HIF-tröjan 2022. Men jag letar lite längre ner på den listan där jag... Min ganska gedigna faktaruta, om jag får säga det själv, där jag radade upp några.
Vill ni ha den så skicka mail till erik.persson@hd.se, Erik med C och Persson med E, så hamnar det hos rätt Erik Persson. Nej, så kan ni få den faktarutan.
Jag fastnar med ett namn, Elias Andersson, som gjorde jättebra i Sirius förra året, blev värvad till Djurgården, det blev inte bra. Sen var han väldigt bra i Mjällby den här hösten. Jag misstänker att han inte tänker att han ska stanna i Mjällby, och han har väl haft ett gäng uttalanden om att han ska slå sig in i Djurgården nästa år, och det är klart att han tänker det. Han sitter på kontrakt med en av Sveriges bästa klubbar, men det är inte säkert att det blir så. Ponera att det barkar åt samma håll som det här året i Djurgårdssfären, och att Elias Andersson kan inte och räkna med där. Kan HIF fugga där? Det kommer vara andra allsvenska klubbar som också kommer förhöra sig. Men Elias Andersson har ju ett band till HIF, och Andreas Granqvist har många gånger pratat om de här potentiella hemvändarna. Att det är viktigt att HIF blir bättre där. Det identifierar han tidigt när han trädde in i sin sportchefsroll. Så att kanske att Elias Andersson hamnar i någon form av realistisk nyförvärvskategori.
Spännande. HIF är allsvenskt igen. Vi kan stänga säsongen 2021. Nu följer en tid av spekulationer. Det följer en tid av värmningar. Det följer en silly season. Och den ska vi hänga med i. Sebastian, Erik. Och det tycker ni om också.
Det tycker vi om. Det här är kanske årets sista avsnitt. Nu när det vankas lite semestertider här över jul och nyår. Men vi kommer tillbaka när säsongen drar igång igen. Det är inte så långt kvar.
Det är inte många veckor.
Till vi ska stå och frysa ute på Olympiafältet
igen. Åh, vad vi längtar.
Så vi kommer tillbaka med full kraft när det är dags igen.
Säger alltså Sebastian Rönnström och Erik Persson med två stora leenden som sträcker sig från det ena örat till det andra. Ja, det går inte att sträcka sig mellan andra kroppsdelar. Det får bli slutorden. Nej, det får det inte alls där. Så sista orden får bli god jul till er alla och tack för er uppmärksamhet under hela det här året.
Fira 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år, stödlinjen.se.